Låt oss gå till första Korintierbrevet kapitel 12, så ska vi fortsätta där vi lämnade förra veckan. Första Korintierbrevet kapitel 12. Vi ska läsa från vers 1 igen ner till vers 11. Predikar från vers 4 idag, som vi kom igenom de tre första verserna förra gången. Men vi läser från vers 1. Så följ med era biblar, så läser jag ur Folkbibeln, Svenska Folkbibeln 2015. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta för den en, blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Amen. Ordet har, som vi har framför oss den här söndagen, som vi hade förra, kommer att ha ett antal gånger framför oss, är det som handlar om andliga gåvor. Andliga gåvor är ämnet och temat som vi kommer att tala om egentligen ända till slutet av kapitel 14. Så ett lite längre, en lite längre utläggning av detta tema. Så, vad insåg vi förra gången när vi började på med det här ämnet om de andliga gåvorna? Vi hade en form av inledning till det här ämnet. Jo, för det första, att vi inte ska vara okunniga. Det var första saken som Paulus ville visa med den här saken. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Så det är någonting som korintierna behövde höra och som vi behöver höra. Och vi vet från kontexten och från historien att i Korint så fanns det faktiskt människor som praktiserade andliga gåvor, såväl ska vi säga permanenta andliga gåvor som temporära, alltså både mirakulösa och sådana som vi har än i vår dag. Så andliga gåvor var någonting som var väldigt aktuellt, någonting som var väldigt vanligt bland korintierna, någonting som de antagligen var väldigt stolta över, att de hade den eller den gåvan, någonting som de såg sig som en orsak till stolthet bland sig. Men Paulus inleder det här med att säga: jag vill inte, bröder, att ni ska vara okunniga om detta, för allt det som jag har hört om er, alla rapporter som har kommit till mig tyder på att ni är okunniga. Så för det första bör man ha rätt kunskap om de andliga gåvorna. Ingen kan praktisera en andlig gåva med felaktig kunskap. Och vad var det för exempel han tog? Jo, ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det vill säga att när ni var hedningar var ni verkligen okunniga. Ni var okunniga om vem Gud är, vem Guds ande är, vilka de andliga gåvorna är från Gud. Och framförallt vad de här stumma avgudarna är för någonting, vad det är som verkar i avgudadyrkan. Det var så att de till och med drogs till de stumma avgudarna, även fast avguden i sig själv är stum, den är bara gjord av trä eller sten eller metall eller vad den än är gjord av, så kunde den dra dessa okunniga, oomvända korinter. Så det visar oss att vikten av att ha en rätt kunskap är stor, för att som oomvänd hedning så drogs det bort från Gud. Det drogs till och med stumma av Gud. Jag vet att från kapitel 10 att det är inte bara en stum av Gud och en religiös ritual, utan det finns faktiskt en andlig verklighet bakom det också. Det finns onda andar som verkar i det och drar bort människor från Gud. Det är ett syfte med avgudadyrkan, att föra bort människor från sanningen, från Gud, från Guds ande till fördärv. Och det visste även det Korinther som hade varit en del av avgudadyrkan, dragits till dessa stumma avgudar. Så här ser vi att det finns en andlig verklighet, inte bara i Guds församling utan även i avgudadyrkan. Så vad betyder det för oss då? Vad är det Paulus vill komma fram till med det? Jo, att även om det finns sanna, verkliga, riktiga, andliga gåvor som kommer från Guds ande, så finns det också sådant som ger sig ut för att vara det, men i själva verket är falska. Det är möjligt att förfalska andliga gåvor och manifestera någonting som ser ut som en andlig gåva. Kanske tala i tungomål eller profetera eller gå upp i extas av någon form, men ingenting av det är från Herren. Det är en falsk andlig gåva. Så vad kan vi göra åt det? Vad är lösningen på det här? Jo, att vi har en rätt kunskap och att vi säger det rätta. För Paulus sa sen i vers 3, därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Det vill säga, alla som talar i kraft av Guds ande, alla som har en sann, en riktig andlig gåva, måste säga det som stämmer överens med Bibeln. Man kan inte gå omkring och påstå att man har profetians gåva eller evangelismens gåva eller predikantens gåva, lärandets gåva kallas det väl egentligen, och sen uttala någonting som är så emot kärnan i kristendomen som att säga förbannelse över Jesus. Förbannelse över Jesus. Utan tvärtom måste man ha på klart och veta att Jesus verkligen är Herren. Jesus är Herren. Jesus är Gud. Det är så elementärt, det är så centralt att ingen som talar genom Guds ande kan säga någonting annat än det som Bibeln säger om vem Gud är och om vem Jesus är. Jesus är Gud. Jesus är Herren. Och vi ska lite fortsätta egentligen på det temat också, att tala om treenigheten, om vem Gud är, den här söndagen. Vi ska se att vi får kärnan i kristendomen på klart innan vi kan ens börja med att se på de andliga gåvorna. Så det är där vi ska ta och börja den här söndagen, i vers 4. Egentligen läser hela det här stycket, vers 4, 5 och 6 som en helhet, som de alla hänger ihop. Så vers 4, 5 och 6. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Så vad noterar vi genast med den här, det här lilla stycket, med den här texten som vi just läste? Jo, att vi har samma konstruktion som återkommer, inte bara en gång utan två gånger. Så vi har tre gånger samma konstruktion. Det finns olika någonting, någonting, men någonting, någonting är densamme. Olika nådegåvor, anden är densamme. Olika tjänster, Herren är densamme. Olika kraftgärningar, Gud är densamme. Paulus använder den här konstruktionen för att visa oss någonting, någonting djupare. Och vad är det vi ser genast när vi läser den här texten? Någonting som alla kristna genast bör notera med den här konstruktionen med tre olika saker. Jo, treenigheten. Treenigheten. Vi ser anden, vi ser Herren och vi ser Gud i en och samma mening, eller en och samma anda. Paulus visar oss en form av undervisning som visar att mycket i vårt liv, mycket bland människor kan verka olika. Tjänsterna kan verka olika, gåvorna kan verka olika, hur det tar sig i uttryck kan verka olika, men i allt detta verkar en och samma Gud. Och Gud är tre personer. Tre personer i ett gudaväsen. Så församlingen och de som praktiserar andliga gåvor måste ha på klart denna elementära sanning, att Gud är tre personer. i ett väsen, ett gudaväsen. Den här formuleringen av treenigheten som kristna allt sedan Nicea, antagligen före det också, har bekänt att är Bibelns Gud. Gud är treenig och det betyder att han är tre personer i en, ett väsen. Three persons in one essence, som det är på engelska. Så vi har någonting så elementärt och centralt redan här i början på den här undervisningen om de andliga gåvorna. Och någonting som vi vet att den tidiga kyrkan också ansåg som elementärt och viktigt, treenigheten. Men bara vi, innan vi går in lite mer på treenigheten, vilket jag nog vill komma till, så kan vi se att Paulus gör någonting här. Han kopplar ihop tre distinkta ord med de personerna vi ser i Gud, i treenigheten. Och det första han gör är att koppla ihop ordet nådegåva, eller bara gåva, med anden. Gåvor kopplas ihop med anden. Och just dessa tre kapitel som handlar om de andliga gåvorna kopplas ihop med anden väldigt, väldigt mycket. Anden är den som ger gåvorna. Det är ingenting konstigt med det. Ingen skulle komma och säga att det är fadern som ger gåvorna. Eller det är sonen som distribuerar de andliga gåvorna. Nej, vi ser att anden är den som ger gåvorna. Anden har den funktionen. Anden är en skild person. Det är anden som gör det. Och sen det andra vi ser att tjänst kopplas ihop med sonen. Tjänst kopplas ihop med sonen. Eller med Herren, som det står i texten. Och vem är Herren? Herren är alltid men är ofta en referens till Kristus. Till den andra personen i treenigheten. Till sonen. Och vad betyder det då att tjänst kopplas ihop med honom? Jo, dels att vi är som tjänare. Herrens tjänare. Han är vår Herre. Vår Kyrios, vår ledare, vår kung, han som bestämmer. Och vi är hans tjänare. Vi står under hans myndighet, hans auktoritet. Så vi är alla tjänare till honom. Paulus kallar sig själv för Herrens tjänare. Och att hans tjänst, eller hans apostlaämbete är en tjänst för Herren. Och det här ordet diakoni, eller diakonia som det väl på grekiska, som används här, och därifrån får vi förstås ordet för församlingstjänare eller diakon. Men det är inte bara det enda vi ser här, utan också att Jesus själv är en tjänare. Vi vet att Gamla testamentet talar om Herrens tjänare. Vi ska ha en hel konferens om det den här sommaren, just på det tema, tjänarsångerna från Jesaja, profeten Jesaja. Så Jesus är Guds tjänare. Vi är inte bara hans tjänare, utan han är Guds tjänare. Han har inte kommit bara för att härska och regera och döma, utan för att ge sitt liv. För att tjäna. Så det är ordet tjänst som Paulus kopplar ihop med sonen. Vilket gör att han är distinkt på det sättet från anden och fadern. Att han har det här ordet tjänst kopplat till sig. Det sista vi ser är att Paulus kopplar ihop kraftgärning med Gud. Och det här ordet kraftgärning är egentligen inte en speciellt bra översättning, som har engelska biblar, har antagligen inte sådant ord, utan det står någonting i den stilen med workings eller effekt eller någonting sådant. Om ni har en annan svensk översättning, så tror jag också att den är bättre än vad folkbibeln har, som av någon anledning tror att det handlar om kraftgärningar och mirakel. Men det är inte syftet här. Det rätta ordet skulle vara antagligen verkningar eller effekt. Och det är ett substantiv som då Paulus kopplar ihop med fadern. Att fadern är den som verkar, som han säger senare i samma vers. Han som verkar allt i alla, det här verbet verkare, har samma rot som substantivet verkningar, som det borde vara översatt, inte kraftgärningar. Visar oss alltså att Gud är den som verkar och som fullbordar, som fastställer, som verkligen gör sitt verk till slut. Som Filipperbrevet säger, han som har påbörjat ett gott verk i er ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Så fadern kopplas ihop med att fullborda, eller verka till slut. Och så, vad visar oss det här? Jo, att enheten i Gud till trots, så är personerna i treenigheten distinkta. De har distinkta uppgifter. De är distinkta personer. De har distinkta personligheter. De kan relatera till varandra som personer. Vet att sonen ber till fadern. Han ber inte till sig själv. Han ber inte till en annan form av sig själv. Han ber inte till ett annat ansikte eller en annan hatt. Han ber till en annan person som också är Gud. Det är inte tre olika lägen eller modes som man säger på engelska av Gud, utan tre personer i en och samma natur. De delar alla samma natur, samma vilja, samma egenskaper. Alla de här attributen eller egenskaperna som jag har gått igenom i min engelska serie, The Attributes of God, det delas av alla de här tre personerna. Anden är helig, sonen är helig, fadern är helig. Fadern är allsmäktig, sonen är allsmäktig, anden är allsmäktig. Det är alla en och samma Gud och ändå tre personer. Jesus är sonen Gud, eller Herren är sonen, Gud är fadern och anden är förstås den helige ande. Tre personer. Och det är inte ett påhitt igen av teologer eller påhitt av något kyrkomöte. Jag nämnde redan det här. Ni ser, det var ett av de här tidiga kyrkomötena som samlades där de kom från hela den dåvarande kristna världen för att samlas och hålla ett möte och kunna arbeta ut en förståelse av vad treenigheten är och vad Bibeln säger om vem Gud är. Och det kom fram till det här som vi idag har så stor nytta och som vi kan relatera till, vi kan använda oss av, vi kan liksom stå på deras axlar. Vi har fått hela det här arbetet gratis som de har spenderat hela sina liv åt att arbeta ut. Och allt det får vi dra nytta av. Och inte bara Nicea, det fanns även andra kyrkomöten i Konstantinopel och Kalcedon. Och alla de här samlades just för att de ville försvara det elementära och formulera det mest elementära i den kristna tron. Vem Gud är. Vem Jesus är. Så ni kanske tycker att kyrkohistoria är tråkigt. Vissa av oss tycker inte att det är tråkigt. Men kyrkohistoria är likväl viktigt. Det är viktigt för att vi vet och vi ser att Gud verkar genom historien. Bibeln blev färdig beroende på vilken tolkning man har, men under det första århundradet. Men vi har inte all vår förståelse av Bibeln har utvecklats under århundraden. Treenigheten utvecklades under de första århundradena. Reformationen kom med förståelse av en formulering av rättfärdiggörelse genom tron allena, frälsning av nåd allena, att Kristus allena är vår återlösare och vår överste präst. Alla de här lärorna som vi nu tar för givet, någonting som vi har fått gratis, allt det har genom historien arbetats fram genom den helige andes ledning. Så kyrkohistoria kanske låter tråkigt för er, men den är så viktig, för den visar oss att vår tro inte är baserad bara på vad någon enskild människa har bestämt då och då, utan på att människor samlats och från Bibeln formulerat dessa viktiga elementära läror. Phil Johnson, som vi har haft glädjen och privilegiet att ha ett par gånger på vår konferens, han har en predikoserie över fem irrläror som återkommer genom historien. Fem irrläror som inte nödvändigtvis folk skulle kalla sig för de här, enligt de här irrlärorna, men vi ser att de återkommer genom historien. Han nämner fem av dem. Jag vill nämna dem. Judaisterna är den första irrläran. Och vad är judaismen? Vad gjorde judaisterna? Jo, att de la gärningar på evangeliet. Vi ser det redan i Nya testamentet hur Paulus stred mycket mot dessa judaister som ville komma och lägga moselag på hedningarna. Ville att de skulle omskära sig, hålla de här ceremoniella buden och allt det som vi läser i Gamla testamentet. De ville lägga gärningar på evangelien. Det är judaismen. Gnosticismen är den här andra irrläran. Vad är gnosticismen? Gnosticismen, som uppkom också väldigt tidigt skede i historien, är att ett sökande efter en högre andlig kunskap, att förkasta Bibelns tillräcklighet, att förkasta att Bibeln är allt vi behöver för att lära känna Gud, och söka en högre kunskap. Gnosis betyder kunskap. Gnosticismen var alltså en form av förkastande av Bibelns tillräcklighet. Sen kom arianisterna, och det var det här som gav mycket, var mycket orsaken till att de här tidiga kyrkomötena hölls. Att de här formuleringarna om treenigheten kom fram. För arianisterna, eller arianismen, var det som förnekade Kristi gudomlighet. Förnekade att Jesus var Gud. De erkände att Jesus var en viktig person och att han var säkert utvald av Gud, men att han skulle själv vara Gud, någonting de förnekade. Så det är arianismen. Den fjärde är då pelagianisterna, eller pelagianismen. Och vem är det då? Jo, det är det som förnekar att människan är utan arvsynd. Att människan i sin nyfödda kropp är oskyldig. Det finns ingen synd, det finns ingen skuld, det finns inget behov av en frälsare för en nyfödd människa. Och så länge hon inte syndar så har hon inget behov av att få synden förlåten. Det finns ingen arvsynd. De förnekar frälsningen av nåd alena. De menar att vi kan genom att välja Gud, genom att bjuda in Jesus i vårt hjärta, kan vi bli frälsta. Frälsningen är av människans val. Och sen den sista är de här socialisterna, och det är nu verkligen den värsta gruppen, för de tar allt det värsta från de andra grupperna och sätter det i sin lära. Så vi har det som vi skulle kalla idag för liberal teologer, de som förnekar treenigheten, Jesu gudomlighet, de förnekar skriftens auktoritet och tillräcklighet, de förnekar nästan allting som kristna inte bör förneka. Det är socialismen. Så dessa grupper finns ännu idag. Jag nämnde redan liberalteologer. Vi känner alla till liberalteologi. Hur de förnekar skriften och rättfärdiggörelsen av tron alena och så vidare. Men även de andra grupperna finns. Adventister och så är en form av judaister. Katoliker är en form av judaister. De lägger gärningar på evangeliet. Evangeliet är bra, jo, men du behöver också göra dessa sakrament för att bli rättfärdig inför Gud. Mormoner och New Age är en form av gnostiker. De söker efter en högre kunskap. Vet att mormonerna har en ytterligare skrift än Bibeln. De har mormons bok. Vi måste ha någonting mer än Bibeln. Bibeln är inte tillräcklig. Vi måste leta efter en högre kunskap. Jehovas vittnen är en form av arianister. De förnekar Jesu gudomlighet. Jesus är inte Gud i Jehovas vittnen. De förnekar honom som Gud. Hans gudomlighet. Och pelagianisterna, de här som förnekade arvsynden, hur ser vi dem? Jo, i Charles Finney och hans efterföljare. Alla den moderna evangelismen. Att vi ska bjuda in människor till att komma till Gud. Det är människan som avgör det. Vi ska be syndarens bön. Vi ska ge dem initiativet att bjuda in Gud i ert liv. Åh, om ni skulle bara bjuda in Jesus i ert hjärta. Allt det här kommer från Charles Finney och hans metoder. Och det kommer i sin tur från pelagianismen. Så, med allt detta, varför nämner jag allt detta? Jo, för att vi ser att vi behöver rätt kunskap. Att utrusta oss mot dessa falska lärare som återkommer om och om igen. Det finns ingen kanske idag som kallar sig för arianist, men vi vet att det finns definitivt i Jehovas vittnen. De finns i den här staden. De har till och med varit i min dörr och knackat på, men av någon anledning så kommer de inte fler gånger. De la bara en lapp i min brevlåda den här helgen. Men det verkar ha slutat med det. Jag har ingen aning varför de inte skulle komma och knacka på min dörr nu. Men hur som helst vet vi att de finns. De förnekar Jesu gudomhet. Och det kommer från det att de inte har det elementära i kristendomen förklarat. De vet inte att, eller de förnekar att Jesus är Herren. Det är visst förledda. Det är inte utan orsak till att Jehovas vittnen förnekar Jesus. De har en egen bibelöversättning där de metodiskt gått igenom och försökt ta bort alla dessa ställen som visar att Jesus är Gud. Likväl, vi som kristna bör veta vad Bibeln säger. Bör förstå. Kanske vi inte alla är kallade till att vara lärare och bibelutläggare i den bemärkelsen. Men vi måste alla ha en förståelse om det här. Om det är så elementärare. Jag vill inte att ni ska vara okunniga av Paulus ord. Det är inte bara, han säger inte bara åt ledarna i församlingen. Det är inte bara ni som predikar och undervisar och leder, utan alla män och kvinnor, gamla, unga, barn och pensionärer. Jag vill inte att ni ska vara okunniga. Ska ni tala från anden, ska ett andliga tal vara något som kommer från Guds anden, så måste ni få detta rätt. Treenigheten är så viktig. Så viktig. Men vi behöver ännu återgå lite till texten. Jag kom lite in på mitt favoritämne, treenigheten. Men vi måste återgå lite till texten och se mer vad den säger. För vi har lite mer att se här innan vi har behandlat den här texten. Och det är det här ordet olika, den här delen som också återkommer tre gånger här. Olika, eller kan också betyda åtskillnad, mångfald, från det grekiska ordet diairesis, som betyder att fördela. I vers 11 så används verbet, där står det att anden fördelar. Så det är vad det här ordet betyder. Det är olika nådegåvor, eller en fördelning av gåvor, en fördelning, en mångfald. Jag kommer att använda ordet mångfald för att syfta till det här. En mångfald av gåvor, en mångfald av tjänster, en mångfald av verkningar. Varför? Jo, för att kroppen är olika. Många olika delar i kroppen. Vi ska tala om det i vers 14 och framåt, eller 12 och framåt, ursäkta. Kroppen är en och har många delar. Vi är alla olika. Till skillnad från Gud så är inte vi en och samma. Vi är män, vi är kvinnor, vi är gamla, vi är unga, vi har den ena eller den andra egenskapen. Vi är olika. Kroppen är olika. Paulus kommer att använda den här bilden av den fysiska kroppen för att visa att vi är olika. Vi kan inte alla vara hjärnor. Ingen funktionell kropp har 15 hjärnor. Den har en hjärna. Den kan inte ha 4 hjärtan. Den har ett hjärta. Den kan inte ha 8 lungor. Eller en lilltå kanske man kan ha. Men den kan inte ha bara ett ben. Då är den inte funktionell mer. Då är den en handikappad, en skadad kropp. Så vi ser att det måste finnas olikheter i församlingen. Det är nödvändigt. Den har olika funktioner. Den har olika gåvor. Det finns en mångfald i den kristna kroppen, i församlingen. Så vad finns det då för gåvor? Om vi ska börja på med det ämne som vi kommer att tala om, de andliga gåvorna. Jag ska nämna en lista på, ni behöver inte slå upp det själva, utan ni kan bara följa med mig. Dessa gåvor listas i Nya Testamentet. Här i det här kapitlet, vers 8-10, så nämns de här gåvorna. Ord av kunskap och ord av vishet. Det är de två första gåvorna. Det finns tronsgåva. Det finns gåvan att bota sjukdomar. Det finns gåvan att göra kraftgärningar. Gåvan att profetera. Gåvan att skilja mellan andar. Gåvan att tala tungomål, det vill säga språk. Ingenting konstigt med det. Tala tungomål betyder att kunna tala språk. Att uttala ett språk. Uttyda tungomål. Uttyda språk alltså. Och sen i slutet av kapitlet nämner Paulus att det finns gåvor som, eller att apostlaämbetet är en gåva. Att profetämbetet är en gåva. Att lärartjänsten är en gåva. Det finns en gåva att göra kraftgärningar eller mirakel. Det finns gåvan att bota sjuka. Vi märker att vissa av de här gåvan återkommer. Det finns gåvan att hjälpa, gåvan att styra, gåvan att administrera. Gåvan att tala igen, tala språk. Tungomål betyder språk. Gåvan att uttyda tungomål. Sen kommer vi in i kapitel 13 och säger Paulus att gåvan att tala språk, gåvan att profetera, gåvan att ha kunskap, gåvan att tro, gåvan att ge, dela ut. Gåvan att profetera, gåvan att igen tala språk eller tungomål. Gåvan att ha kunskap, gåvan att profetera. Och i Romarbrevet finns också några gåvor nämna. Gåvan att profetera, gåvan att tjäna, gåvan att undervisa, gåvan att förmana. Gåvan att dela ut gåvor. Gåvan att leda. Gåvan att visa barmhärtighet. Och i Efesierbrevet som vi har nyligen gått igenom, där nämns apostlaämbetet som en gåva. Evangelisterna är en gåva. Herdar, alltså pastorer, är en gåva. Lärare är en gåva. Och i första Petrus brev nämns också att talandets och tjänandets gåva. Så vi ser att det finns en mångfald på gåvor. Det finns många gåvor i Nya Testamentet. Det som inte nämns är förstås alla sådana här naturliga gåvor. Du kan inte säga att jag har en andlig gåva, jag är bra på att laga mat. Laga mat är förvisso en gåva, men det är en naturlig gåva. Det finns icke-kristna människor som är väldigt duktiga på att laga mat. Så att det är inte nödvändigtvis en andlig gåva. Tjänandet är en andlig gåva, men att laga mat är inte nödvändigtvis det. Så vi ser att här finns en... Alla de här gåvorna har med en och samma sak att göra. Det är till för att tjäna, det är till för att bygga upp. Det som vi ska komma till i nästa gång, tror jag, från vers 7 framåt. Att det har ett syfte, och det syftet är att bygga upp samlingen. Att bygga upp andra, alla dessa gåvor. En gåva, en samma gåva kan användas i olika tjänster. Jag nämnde hur vi har lärandets gåva och undervisningens gåva, eller det är ju samma sak. Och hur den här gåvan kan användas av pastorer, kan användas av evangelister, av söndagsskollärare. Lärandets gåva är inte bara till för församlingsledare. Det är till för alla som undervisar andligt. Finns olika tjänandets gåva som används, som behövs av i olika tjänster. Vi behöver de som är församlingstjänare behöver tjänandets gåva. Men också de som är församlingsledare behöver kunna tjäna. Och framförallt, det jag vill att vi ska se här med dessa ting är att gåvorna och tjänsterna nämns i samma orda, i samma anda. Det nämns på samma gång. Det är inte en nivåskillnad mellan dem. Så att de som har gåvor är inte de som tjänar eller någonting sådant. Jag vet att det finns en viss entusiasm bland våra karismatiska vänner att höja upp gåvorna till någonting högre, någonting som bara vissa kristna får, bara vissa högt ansedda eller de som har vandrat länge med Herren, de får vissa gåvor. Men vi ser här att gåvorna nämns i samma anda som tjänster. Gåvorna är till för att tjäna. Det är inte så att de som har tjänat länge som resultat får gåvor, utan gåvorna ska användas för att tjäna. Men Jesus själv säger det också i Markus 10:43. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara andras tjänare. Den som vill vara främst bland er ska vara en andras slav. Om du har fått en synlig och tydlig och märkbar gåva. Om du har fått en gåva som gör att du syns mycket. Om du predikar till exempel. Eller står i predikstolen och undervisar. Så bör du också tjäna mycket. Den som har fått mycket. Av den ska det krävas mycket. Den som har fått mindre ska det krävas mindre. Men det betyder inte. Bara för att någon har fått en gåva som syns mer betyder det inte att den personen är viktigare eller högre. Det betyder istället att du bör tjäna så mycket villigare. Så mycket villigare. Om Gud anförtror dig en synlig gåva så bör din tjänst också vara synlig. Observera också vers 22. Jag skriver ner här. Vad står det i vers 22? Nej, tvärtom är det delar av kroppen som verkar svaga så mycket mer nödvändiga. Ja, vi ser alltså att det är inte det som har det tydligaste och synligaste och finaste och mest attraktiva gåvorna som är det viktigaste. Utan det som kanske aldrig märks. Det som aldrig nämns. Det är namn som aldrig kommer upp i kyrkohistorien bland de stora teologerna och stora predikanterna, stora evangelisten. Bakom alla sådana finns det någon som har bett, någon som har tjänat, någon som har visat barmhärtighet, någon som har utövat sin gåva och sin tjänst och lagt en grund, gjort ett verk som inte den med den tydliga, synliga gåvan kunde göra. Vet att samma predikant ska komma och predika ett ord för en församling och ingen påverkas. Och sen kommer en annan predikant och predikar ordet för församlingen och hela församlingen påverkas. Det blir en väckelse. Betyder det att den första predikanten var oduglig, att han var en sämre predikant? Det kan betyda det, men oftast betyder det att Gud använder samma gåva på olika sätt. Som vi ser i det här sista, att det finns olika verkningar, olika effekter. Samma två olika predikanter kan predika samma predikan. Och det kan ha helt olika effekt eftersom Gud använder den på olika sätt. Kanske kommer den första predikanten och lägger fokus på rättfärdiggörelse, på domen, på synden, på behovet av att bli frälst. Sen kommer den andra predikanten och lägger fram Jesus Kristus som frälsaren. Och mitt i allt, när man har fått den första grunden, när man har sett behovet att man behöver en frälsare, man har sett att man är en syndare, man vet att Gud är rättfärdig och helig, och så kommer någon och predikar det fantastiska evangeliet om Jesus Kristus som gåvan från Gud, som kan frälsa den största av syndare. Och hjärtat gläds och det hoppar upp i hjärtat, eller hoppar upp igen, och man inser att det här är det jag behöver. Betyder det att den första predikanten var sämre? Givetvis inte. Han hade en annan effekt än den andra som kom och erbjöd Kristus Jesus. Givetvis är all predikan är en form av evangeliserande. Vi ska alltid erbjuda Jesus Kristus som frälsare. Men vi ser att Gud använder gåvor och tjänster på olika sätt. Många av oss har haft nytta av John MacArthur och allt det han har skrivit, allt det han har predikat och så. Betyder det att John MacArthur är den viktigaste, den högsta, eller ska vi säga, den mest värdefulla predikanten idag? Är vi alla andra som små kopior som försöker emulera det han gör, och vårt arbete är inte så viktigt, det kommer att sopas undan och glömmas bort? Eller finns det en effekt också i att Guds folk samlas i sina församlingar söndag efter söndag och lyssnar till den pastor och den lärare, den predikant som Gud har gett dem, som kan vara den här grunden som läggs? Eller tvärtom, de hör på en predikan av Paul Washer, som vi har med erfarenhet att vissa har lyssnat till väldigt mycket. Jag har lyssnat väldigt mycket till Paul Washer då jag var yngre i min tro. Och sen kommer det till en församling och så hör de samma ord utläggas. Och mitt i allt får det en annan effekt. Mitt i allt inser att det är det här jag behöver, det är här jag ska vara. Paul Washer är bra och han har gjort ett viktigt arbete, ingen kan förneka det. Men likväl så har Gud en användning för och en effekt av det predikanter han har i sina församlingar, var han än har församlingarna. Ingen av oss är John MacArthur eller Paul Washer eller någon av de andra stora. Likväl använder Gud sina utvalda och ger dem gåvor och ger dem tjänster som används så som Gud vill. Han fullbordar sitt verk än idag i sina utvalda församlingar. Så Gud gör verket. Gud utför verket. Han fastställer verket. Fadern är den som drar det till slut, som är den här effekten eller kraften i det andliga verket. Vi vet att gåvorna är andliga och tjänsten är andlig, men verkan eller kraften, effekten är också andlig. Effekten kommer från Gud. Om gåvan kommer från Gud, och jag tror inte någon förnekar det, eller från anden. De andliga gåvorna är från anden, de är andliga, det är anden som ger den, det är anden som delar ut den. Och tjänsterna är från Gud, från Herren, från Jesus. Han delar ut tjänster. Han kallar vissa till att vara pastorer och ledare, andra till att vara söndagsskollärare och så vidare, evangelister. Men även kraften eller effekten, verkningen, kommer från Gud. Ingen av oss är den som med sin kraft fullbordar verket med den tjänst vi har och med den gåva vi har. Det är Fadern som gör detta. Vad betyder det här då? Jo, på samma sätt som Gud ger oss bud, många bud att hålla, så ger han oss också förmågan att hålla dem. På samma sätt som han ger gåvor och han ger tjänster, så ger han också kraften i den, effekten i den, att det kommer att fullbordas, att det kommer att lyckas. Ingen kan gå omkring och påstå att man har en andlig gåva och själv vara orsaken till kraften i den, eller själv vara orsaken till att den är effektiv, den fullbordas. Det är därför det är så skadligt att säga att jag har helandets gåva, men eftersom du inte tror så kan jag inte hela dig. Det beror inte på människan. Det beror inte på någon av oss om en gåva är effektiv eller inte. Det beror på Gud som ger effekten, kraften i gåvan och i tjänsten. Ingen kan gå omkring och säga att vi har tungomålets gåva. Tala okända språk. Sen far det till ett land där de inte kan språket, och när de börjar prata det och ingen förstår vad du säger, så är det en riktig andlig gåva. Det måste finnas en effekt i det. Det måste vara till nytta för den som lyssnar. Vi ska tala mer om de här andliga gåvorna som nämns här just. Tungomålets gåva, profeterandets gåva mera sen. Men redan nu vill jag att vi ska se att det måste finnas en verklig effekt och kraft i det som händer. Det kan inte vara ha en effekt en dag och inte en effekt en annan dag. Om någon kommer upp och påstår jag har tungotalets gåva, tungomålets gåva, och sen kan de inte bevisa den, sen ställs de på prov och de kan inte bevisa det, visar det då att de verkligen hade tungomålets gåva? Var det verkligen Guds kraft och effekt som verkar i den här gåvan? Eller var det deras eget påhitt? Och vi har sett det tidigare. Ifall du själv har erkänt det, han sa i kapitel 3, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Gud gav växten. Jag kan stå här och predika tills jag är gul och blå, tills jag har ingen mera luft i mina lungor. Om det inte har någon effekt, om inte Gud verkar, om inte Gud ger växten, så har ingenting av det varit en sann andlig gåva, en sann andlig tjänst. Det måste finnas en andlig effekt bakom det, en andlig verkan. Och det måste vi vara medvetna om. Den världsliga människan ser bara till det yttre. Vi är snabba att döma, snabba att bestämma, snabba att avgöra om någonting är verkligt och inte är verkligt. Och de ser bara till det yttre. De ser bara om någonting häftigt händer, om någonting spektakulärt sker. De ser inte att Gud är den som verkar. Gud är den som har effekt. Det förstår inte att Gud i allt detta använder sina tjänare på det sätt som han har ämnat. Olika människor med olika gåvor, olika tjänster för olika effekter. Alla gåvor är nödvändiga. Jag vill inte att vi ska med det här nu börja tro att de gåvor som är synliga igen, jag har nämnt det tidigare, är det viktigaste, utan alla är nödvändiga. Alla har sin uppgift. Alla kristna har sin andliga gåva. Gud delar inte ut gåvor bara åt vissa människor, utan alla får någon gåva. Han förbereder oss för det. Han ger oss en tjänst att använda det, att använda det i. Och det är någonting som jag tror vi ska börja avsluta här nu. Men innan vi avslutar, en form av varning och förmaning till oss den här söndagen. Om du är kallad av Gud, om du är hans barn, om han har satt sin ande i dig, han har satt sitt sigill på dig, gett dig sin heliga ande, så har du en andlig gåva av någon form. Det är din uppgift att använda den gåvan. Du måste först upptäcka vilken gåva det är och använda den. Använda den för den tjänst som Gud har avsett den för. Med den effekt som Gud ger. Du kan inte gå omkring och säga att jag är inte kallad till att vara predikant. Kanske inte, men du har en annan tjänst. Du har en annan gåva. Gud har kallat dig till att vara verksam, till att tjäna i församlingen. Det är din uppgift. Annars kanske Gud kommer och flyttar sin ljusstake bort från dig. Kanske han kommer och säger, det är nog. Jag tar och ger det åt någon annan. Jag gav dig den här gåvan. Du ville inte använda den. Jag gav dig den här tjänsten. Du var inte villig. Jag tar bort min ljusstake från dig. Jag låter den gå vidare till någon annan. Det här är en förmaning åt oss som är kristna. Som känner Gud. Som har fått allt det goda som Gud ger. Andliga gåvor i överflöd. Tjänster i överflöd. Ta denna varning och denna uppmaning här på allvar. Låt det ha den effekt det bör ha. Upptäck din gåva om du inte redan vet vad den är. Tjäna med den tjänst som Gud har gett dig. Och gör det villigt. Gör det med glädje. Gör det för att prisa Gud, som vi läste om i salmen idag. Och likväl vill jag inte lämna dem som inte är kristna utan en förmaning heller den här söndagen. Jag vill veta att också åt er talar Gud den här söndagen. Han talar om frälsning, om en frälsare, om behovet av att bli frälst. Han har ställt fram Jesus Kristus som syndarens vän. Som en frälsare som kan frälsa även den största av syndare. Är inte du i behov av en andlig på nytt födelse? Jag vet att du är. Jag vet att du vet att du är. Men du förkastar det. Du undertrycker det. Du vill inte veta det. Du vänder dig bort. Du tänker att när jag väl kommer bort härifrån så ska jag aldrig mera tänka på dessa saker. Men då ska dessa ord ringa i dina öron. Du behöver en frälsare. Du behöver Jesus Kristus. Han har sagt: alla som kommer till mig, jag ska inte kasta bort någon av dem som kommer till mig. Alla dem som Fadern ger mig kommer till mig. Han är syndarens vän. Så omvänd dig till honom den här söndagen. Låt honom vara din frälsare. Omvänd dig. Ditt liv hänger på det. Amen. Låt oss avsluta där med bön tillsammans. Kära himmelske far, vi tackar dig för det här ordet den här söndagen, för uppmaningen, för varningen, för förmaningen till oss som är dina barn, dina tjänare, att ta vara på det du gett åt oss, det andliga gåvor som du ger, att inte se ner på det för att vi inte tycker att den är attraktiv, att inte missbruka den och inte förstå att använda den, här. Jag ber, Gud, gör oss till villiga tjänare, sådana som tar vara på alla tillfällen du ger, om det är så att tjäna med undervisning eller tjäna med barmhärtighet, att tjäna med givandets gåva. Fader, du vet vad du har gett åt oss. Gör det klart och tydligt för oss. Låt oss vara dina tjänare, dina villiga tjänare, dina glada tjänare inför all framtid. Och Fader, för dem som har hört ordet och inte tror på ditt namn, Herre, tala till dem. Få dem att förstå att detta är inte bara en lek. Detta är inte bara någonting som kristna hittar på. Detta är verklighet. Att dessa ord ska ringa deras öron. Att de inte ska kunna få någon frid förrän du har dragit dem till frälsaren. Åh Gud, vi ber för dem. Fräls dem, Herre. Åh Fader, alla dessa ting lyfter vi upp och vi tackar dig än en gång för din godhet, för din nåd. Vi vill prisa ditt namn nu och för alltid. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen.